Larsa. Jag heter Lars Öberg, medlem här i kyrkan som sagt. Och jag ska prata lite om offer och Jesu död och uppståndelse. Jesus genomsyrar hela Bibeln. Han är skatten som är gömd i åken. Han är även nyckeln som låser upp många av berättelserna. Ett av mina favoritställen är historien om Emmausvandrarna. Ni vet de besvikna lärjungarna som Jesus visar sig för efter uppståndelsen. Jesus förklarar för dem vad som står om honom i skrifterna. Alltså det vi kallar för Gamla testamentet. Jag har alltid varit lite fascinerad av att vi kan lära oss vem Jesus är från böcker som skrevs långt innan han gick här på jorden. Det betyder att vi kan inte läsa Bibeln på samma sätt som vi läser en vanlig historiebok. För Gud använder sitt ord på alla möjliga sätt för att visa vem man är. Och idag vill jag fundera lite kring vad offer är för något. Särskilt kopplingarna som jag ser mellan offer och Jesu död och uppståndelse. Jag kommer börja prata om offer i vår vardag. Och sen offer i skapelsen. Och så avslutar jag med en berättelse från Gamla testamentet. Vi människor har ju alltid sysslat med offer i alla tider. Vi har offrat till gudar, till våra förfäder, till andar. Eller kanske till moderjord. Och i den kristna gudstjänsten så brukar vi prata om att vi frambär vår lovsång som offer till Gud. Men israeliterna, de var lite mer konkreta. De offrade ju djur genom att slakta och bränna dem. Och det kan ju verka lite märkligt för oss idag. Stackars djur liksom. Men om vi avfärdar den här offerkulturen som något primitivt, då tror jag att vi missar en viktig röd tråd i Bibeln. För det finns nämligen ett mönster som återkommer gång på gång och löper genom hela Gamla testamentet ända fram till korset och Jesu död och uppståndelse. Men vi kommer till det lite senare. Jag ska börja med några tankar kring offer i praktiken, hur det fungerar. Då tänkte jag utgå från vår vardag. Det är ju så att till och med den mest hängivne ateisten ägnar sig åt offer. Eller försakelse, ett annat sätt att uttrycka ungefär samma sak. Vi försakar ju ständigt saker och ting för att uppnå något som vi tycker är av högre värde. Vi offrar vår tid genom att arbeta. Och belöningen kommer ju i form av pengar på banken och mat på bordet. Och jag ser överallt hur föräldrar, inklusive mina egna och här i kyrkan och i alla tider, offrar sig för sina barns skull. Så vi människor är ju skapade till att leva i uppoffring. Det är ett sätt för oss att hitta mening här i livet. Men vi kan också förvanska det här mönstret som Gud har lagt ner i oss. Motsatsen till den goda uppoffringen, om man säger så, är att offra för egen vinning. Eller till sin egen ära, att upphöja sig själv. Kanske vi utnyttjar någon, offrar en relation för att ta oss upp i samhället. Ett annat dike kan vara den här ständiga personliga utvecklingen. Om du bara går min kurs så kan jag hjälpa dig att uppnå din fulla potential. Risken är att vi använder försakelse och offer som en form av självförbättring. Vi klättrar mot högre och högre höjder, både materiellt och andligt. Men jag tror att vi lurar oss själva om vi tror att vi kan, om vi försöker bygga Babels torn i vårt inre och tror att vi ska nå himlen på det sättet. Jesus säger ju att ingen kommer till Fadern utom genom mig. Personlig utveckling är ju inget ont i sig. Det är ju något gott i grunden, såklart. Men frågan är vart vi lägger vårt fokus. Försöker vi sträcka oss mot Gud? Eller vill vi bara sträcka på oss själva för att visa att vi är bättre än andra? Själv tycker jag om att skriva. Faktiskt någonting som jag kan gå och längta efter att göra. Men tyvärr så gör jag det alldeles för sällan. Jag vet att jag behöver offra någonting i mitt liv. Vissa saker för att ge plats åt det som jag drömmer om. Jag vet vad jag borde göra. Och jag vet vad jag längtar efter att göra. Men ändå så slösar jag bort min tid på ett sätt som jag ångrar i efterhand. Jag skjuter upp mina drömmar till morgondagen, till nästa vecka, nästa år. Jag klarar inte att offra det som krävs. Så jag faller alltid på eget grepp. Kanske någon av er har upplevt något liknande. Och det här kan ju kännas rätt hopplöst ibland. Men jag tror att det skulle kunna vara precis tvärtom faktiskt. För det är när vi inser att vi har fallit som vi kan få hjälp att resa oss upp. Så tänk inte att du måste stå på egna ben innan du börjar följa Jesus. Det är ju han som hjälper dig upp. Jesus offrade sig själv för att världen skulle räddas genom honom. För att världen skulle räddas. Det står inte bara vi människor. Och Paulus där i Romarbrevet, han verkar vara inne på lite liknande tema. Han skriver att hela skapelsen väntar på att befrias och ropar som i födslovåndor. Så vi kan väl ta en titt på vad det står om skapelsen då. Gud skapar människan som man och kvinna, och vi verkar vara höjdpunkten i skapelsen. Vi är de enda som får betyget MG. Alltså mycket gott. Men vi får även sällskap av himmel och jord, ljus och mörker, vatten och land och djur och grönska. Men inte vilken grönska som helst. För så här står det. Gud sade, jorden ska ge grönska, fröbärande örter och olika arter av fruktträd. Med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Varför är det egentligen så noga med att det är just träd med frö i sin frukt? Det kan man ju undra. Det finns nog många sätt att tolka det på. Men när jag satt och förberedde mig så läste jag den här texten med Jesu offer i tankarna. Och vad var det Jesus gjorde när han kom till den här världen? Jo, han räddade världen genom att dö och uppstå. Genom att offra sig själv för att ge oss nytt liv. Och det är samma mönster som vi kan se i naturen. Och det är inte så konstigt egentligen, för Paulus skriver ju att naturen vittnar om Guds egenskaper. Och det är här bilden av trädet med frö i sin frukt kommer in. Jag ser det som en symbol för Jesu död och uppståndelse. För vad händer med trädets frukt när hösten kommer? Jo, den faller till marken. Den dör och förmultnar. Men i frukten så finns frön som hamnade i jorden. Eller i underjorden. Om man tycker om myter och sagor som jag gör. Eller om jag får uttrycka det på ett ännu mer krystat sätt. Fruktens frön nedestiger till dödsriket. Och på vårens dag så uppstår de igen. Ifrån de döda. Uppstigna ovan jord. Spirande sida vid sida. I vår solens glans. Så trädet offrar med andra ord sin frukt. Frukten som är det godaste och vackraste trädet äger. Och när våren kommer, efter en mörk och livlös vinter, dödens årstid, då uppstår fruktens frö till ett nytt liv. Och det är det här som salmen Den blomstertid nu kommer handlar om, som vi brukar sjunga på skolavslutningar ibland. Med blid och livlig värma till allt som varit dött. Säg solens strålar närma och allt blir återfött. Så titta på naturen och njut av naturen, för den vittnar om Gud. Här ser vi hur man föreställde sig att Jesus, alltså Kristus som är Guds ord, går runt i skapelsen och skapar grönskar. Hösten kan ju påminna oss om hur Jesus dog för vår skull. Och i vår när de första blommorna tittar fram, då kan vi minnas hur Jesus väcktes till liv. Men jag vill inte att ni ska tro att jag förespråkar någon naturreligion här. Så jag vill prata lite om en berättelse från Gamla testamentet. Nämligen historien om Jona. Jonas bok börjar med att Gud säger åt Jona att be sig till assyriernas huvudstad, Nineve. Den låg nära dagens Mosul i norra Irak. Och där skulle han hålla en straffpredikan för folket. Men Jona, han var inte så sugen på det. Han visste att Gud ville att assyrierna skulle omvända sig. Och det ville ju inte Jona. Assyrierna var hans fiende. Han ville absolut inte rädda dem. Så Jona stack iväg åt precis motsatt håll. Flydde västerut. Med båt ut på Medelhavet. Och då sände Gud en väldig storm över havet och alla på skeppet får panik och fruktar för sina liv. De här sjömännen, de är inte israeliter antagligen, utan de är hedningar. Så de börjar ropa till sina gudar och kasta lasten över bord och försöker, men ingenting hjälper. Och under tiden så ligger Jona och sover under däck. När kaptenen hittar honom så utbrister han: hur kan du ligga och sova? Upp med dig och åkalla din gud. Kanske den guden tänker på oss så att vi inte går under. Men Jona vill inte åkalla Gud. Han är på flykt från Gud. Kanske var han rädd för Gud eller kanske var han bitter, jag vet inte. Men efter många om och men så erkänner han ändå att det är han som är orsaken till stormen. Till kaoset. Och när sjömännen frågar honom vad de ska göra, så säger han: kasta mig över bord. Så kommer stormen att lugna sig. Männen vill först inte göra det. Och de försöker istället att ro mot land. Men stormen, den bara blir starkare och starkare. Så till sist så gör de ändå som Jonas säger och genast upphör havet att rasa. Och då grips de av fruktan för Jonas Gud och börjar tillbe Herren. Men hur gick det för Jona då? Vi ser här hur han slukas av en stor fisk där. Nästa kapitel är en bön. Så jag skulle vilja läsa. Det är Jona som ber. Men bönen är samtidigt en bild av Jesus. Och hur Jesus uppslukas av döden. Och han kämpar där nere i dödsriket. Och sen uppstår igen på tredje dagen. Men först vill jag betona att Jona som person var ju inte särskilt lik Jesus. Han var ju bitter på allt och alla, till och med på Gud. Men trots det så ville Gud ändå använda honom. Det är något jag tror att vi kan ta till oss. Att Gud vill använda oss också. Även om vi är själviska eller försöker fly från Gud som Jona gjorde. Då läser vi från Jona kapitel 2. Herren lät en stor fisk sluka Jona. I 3 dagar och 3 nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån bad han till Herren, sin Gud. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst. Du slungade mig i djupet, mitt i havet, där strömmarna fångade mig. Alla dina brottsjöar slog samman över mitt huvud. Jag tänkte, jag har fördrivits från dig. Får jag se ditt heliga tempel igen? Vattnet slöt sig om min strupe. Djupet fångade mig. Sjögräs snärjdes kring mitt huvud där nere vid bergens rötter. Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt. Men du gav mig liv, o Herre, min Gud, och förde mig upp ur graven. Då mina krafter sinade vände jag mig till Herren. Min bön nådde dig. Nådde ditt heliga tempel. De som dyrkar falska gudar överger sin trofaste hjälpare. Men jag ska offra åt dig under lovsång och infria mina löften. Räddningen kommer från Herren. Och på Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land. Den här bönen är som sagt en bild av Jesu försoningsoffer på korset. Men jag tror också att den hänger ihop med vårt dop. För när vi döper oss låter vi vårt gamla liv kastas över bord. Vi låter det sjunka ner i djupet. Anledningen att vi kan göra det är att Gud har lovat att föra oss upp ur graven igen. Upp ur havets mörker och upp till ett nytt liv i ljuset. Märkte ni förresten att det inte förrän Jona hamnar på havets botten, när sjögräset snärjs kring hans huvud och krafterna slut, som han vände sig till Herren? Han vägrade åkalla Herren när han var i båten. Men han har sjunkit så djupt som en människa kan sjunka. Till bergens rötter. Då börjar han visa ånger. Och den enda riktningen han kan vända sig, det är ju uppåt. Så han vänder sig i bön upp mot Gud. Och Gud svarar med att dra upp honom ur havet och döden. Men bilden som målas upp här, den är på sätt och vis dubbel. Dels så slungas ju Jona ner på havets botten. Men han blir även slukad av en stor fisk. något slags sjö och djur. Och det är något som jag går igång på direkt. Monster är ett av mina favoritämnen. På gamla kartor, ska vi se om det syns här. På gamla kartor från medeltiden, då brukar de rita ut drakar och sjö och djur på outforskade områden. Den här kartan över Norden är inte riktigt så gammal. Men ända in på 1500-talet här så ritar de ut en massa odjur i Atlanten. Jag har förstorat två stycken där. Ett av dem håller på att sluka ett norskt skepp, tror jag det är. Norvegiskt står det. Men odjuren, de är ute i Atlanten. I Östersjön så finns det inte ett enda odjur. För Östersjön känner ju vi svenska till väldigt bra. Så de här sjöodjuren står ju alltså för det okända och det hotfulla. Kaoset här i världen. Men ibland så kan det vara just det som vi är rädda för som kommer till vår undsättning. Det finns en strofin dikt som jag tycker beskriver det här väldigt bra. Där fara råder växer också räddningen. Det är ju precis det som hände Jona. Det hemska sjödjuret blev ett verktyg för Guds nåd. Gud befaller ju fisken, detta monster från havsdjupen, att föra Jona tillbaka till land, tillbaka till livet och spy upp honom på fast mark så att han kan stå med fötterna på jorden och börja gå den väg som Gud från början hade pekat ut åt honom. Men även de hedniska sjömännen blir räddade där fara rådde. De håller på att gå under i havets stormar, svävar i livsfara. Men när Gud lugnar stormen så överger de sina avgudar och kommer till tro på den sanna guden. Det här stormande havet, det är något som återkommer flera gånger i Bibeln. Havet är en bild av kaoset, men även av vår egen osäkerhet och våra tvivel. Ibland kan det kännas som att vågorna håller på att dra ner oss i djupet. Och en person som var med om just det var lärjungen Petrus. De flesta av oss har ju hört historien många gånger förut. Det är mitt i natten. Lärjungarna ror i motvind över sjön. Kämpar mot vågorna. Och ut ur mörkret. Det måste ju ha varit kolsvart ute på sjön. Så kommer plötsligt Jesus gående mot dem på vattnet. Först så tror de att det är en vålnad, ett mörkrets monster, ett spöke. De blir rädda. Men Petrus, som var den modigaste av dem, han ropar ut i natten. Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och Jesus svarar, kom. Så Petrus stiger ur båten, försöker gå på vattnet fram till Jesus. Men när han ser hur det blåser så blir han rädd och börjar sjunka. Han ropar i panik. Herre, hjälp mig. Sträcker upp handen så där. Herre, hjälp mig. Kanske är det någon av er som har känt sig som Petrus någon gång. Det finns ingen fast mark att stå på. Bara ett svart stormigt hav som drar ner dig i mörkret. Då kan ni komma ihåg den här berättelsen. Jesus sträckte genast ut handen och drog upp Petrus. Och det är samma U-mönster som återkommer som ett U så här. Ner i djupet och upp igen. Död och uppståndelse. Det är alltså Jesus som drar upp oss ur havet. Och det är Jesus som stillar stormen. Men har ni tänkt på vem det är han drar upp här? Det är inte vem som helst. Det är Petrus. Några kapitel senare så säger Jesus till honom: du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Så Jesus drar rent fysiskt upp själva grunden till kyrkan. Ur havsdjupet. Ur dödsriket. Det får mig att tänka på hur Guds ande sveper över vattnet i skapelseberättelsen. Och med sitt ord, som är Kristus, så reser Gud upp landet ur havet. Så Jesus ger oss livsrum och land att leva på. Han ger liv. Men landet i våra liv är ju, som vi alla vet, omringat av hav. Gud har inte utplånat havet än. Havsdjupet är fortfarande ett hot i våra liv. Världen är ju full av kaos och krig och sjukdomar och död. Men de goda nyheterna är att historien slutar inte där. Det är inte havet som får det sista ordet. I Bibelns sista bok får vi en glimt av vad Gud har planerat för oss i livet efter detta. I Uppenbarelseboken så skriver Johannes att havet och dödsriket ger tillbaka de döda. Och lite senare, efter att Gud har skapat en ny himmel och en ny jord, så står det något som jag har tänkt ganska mycket på. Det står att havet finns inte mer. Havet finns inte mer. Jag vet inte, men kanske är det därför som Gud kan säga att han aldrig mer ska komma ihåg våra synder. För de har han dumpat i ett hav som inte längre finns. Det påminner mig om när jag själv döttes. Det var för 17 år sedan. Här i Citykyrkan i stan. Då var det Magnus Thunehag som kastade mig över bord. Som sänkte ner mig i havet. Och där på havets botten fick jag lämna kvar allt som jag skäms för. All min synd. Vi är många här inne som har fått göra just det. Men om någon inte har gjort det, så kom ihåg att Jesus har lovat oss att dra upp oss till ett nytt liv med honom. Men dopet är bara början på resan. Jesus drar ju upp oss här i livet. Reser oss upp på fötter så att vi kan följa honom. Men jag föreställer mig också att han står där och liksom inväntar oss på andra sidan döden. På andra sidan floden. Beredd att genast dra upp oss. Precis som han drog upp Petrus. Det var väl ungefär det jag hade att säga idag. Jag försökte visa några bilder av vad det betyder att Jesus offrade sig själv för världen. Jesu offer är ju som sagt synligt överallt. I vår vardag, i skapelsen, i naturen, i våra berättelser, och framförallt Bibelns berättelser. Alla de här bilderna av havet, av stormen, av det här återkommande urmönstret, Kristusmönstret, ner och upp, död och uppståndelse. Det hjälper oss att se vem Gud är. Som en skugga av korset. Korset där Jesus offrade sig själv och öppnade en väg för oss tillbaka till Gud. Jesus sa ju att den som vill gå i hans fotspår måste försaka sig själv, ta sitt kors och följa honom. Men till och med korsets väg leder ner på havets botten. För alla ska vi ju dö någon gång. Men precis som trädet offrar sin frukt så att nytt liv kan spira, så får vi ge våra hjärtan, våra frön, våra inre frön till Gud. Då kan vi lita på att Jesus kommer att dra upp oss på andra sidan, upp i evigheten. Det är det som är vårt hopp. Det är det som är det kristna hoppet.